Det är fredag, det betyder ett nytt avsnitt av Träningspodden. Tada! Sveriges största podd om träning. Och vi som gör den, det är jag, Jessica Almenäs, och min kollega Lovisa Lofsan Sandström. Högt och lågt brukar det vara i den här podden, helt säkert även idag. Det är så kul att komma in i de här våra poddsessions, därför att jag vet ju sällan exakt vad du kommer att prata om. Ibland har jag faktiskt ingen aning, och samma med dig lite grann.
Jag är nyfiken på, är poddpusslet redo?
Poddpusslet är redo. Jag gjorde faktiskt som en av våra lyssnare skrev till mig efter förra veckans avsnitt. Så skrev en lyssnare så här: du, ett tips. Rulla ihop pusslet själv när du har poddat klart. Så att nu gjorde jag det. Så nu var pusslet perfekt när jag rullade ut det. Så att nu är jag på lite bättre humör än vad jag var förra veckan. När jag var tvungen att börja om med hela mitt pussel.
Ja. Nej, till den här veckans avsnitt av Transpodden så har jag två grejer som jag vill prata om, som jag har förberett. Jag är lite mallig över det.
Berätta, du kan få börja då.
Får jag börja? Ja. Jo, det nu du ska så här berömma mig lite grann. Du ska säga vad bra att du kämpar på. Heja dig. Det är liksom den ingången på det här ämnet.
Jaha, du behöver lite pepp här då, med andra ord. Eller vad?
Jag har just styrketränat enormt fokuserat och regelbundet och noggrant i, nu är det faktiskt över 1,5 år. Halleluja! Alltså det är ju absolut överlägset längsta jag hållit på med någonting inom träning i vuxen ålder. Ett liksom primärt fokus.
Ja, men det är riktigt, riktigt bra tycker jag. Har du någon gång under den här perioden varit riktigt less?
Nej, det är därför jag har fortsatt. Jag tror hade jag blivit less, då hade jag slutat. Då hade jag liksom sagt, nej men nu ändrar jag mig. Men det har varit så himla roligt. Och det har varit varierat, det har varit olika inriktning, det har varit olika typer av övningar, olika typer av redskap. Det har passat mig så himla bra i den här fasen av livet. Men sen har jag haft mina, det som jag kallar för flåspass. Jag alltså är jättesvettig ibland, jag har jättehög puls på passen, men jag har inte kört några, eller särskilt regelbundet eller många, rena fullgoda löppass. Och då menar jag med fullgoda som att så här, det är en sak så här att, ja, men jogga 4 minuter på löpbandet som en liten så här generell uppvärmning för att typ, det är skönt att springa lite grann innan träningskompisen är på plats i gymmet, typ så.
Ja.
Så jag har ju ändå haft mina liksom flåstoppar under liksom alla de här månaderna. Men håll i dig nu, Jessica Almenäs.
Jag håller i mig.
3 veckor på raken har jag nu sprungit 2 fullgoda löppass i veckan.
Oj.
Jag är så nöjd.
Det är riktigt
nöjd.
Bra.
Ja, tack, nu kom den bekräftelsen.
Ja, men det är riktigt bra. Vad kul. Att du har kommit igång med det igen. Vad är det som har triggat igång det?
Ja, dels det terapeutiska. Det finns ju någonting i det monotona löpsteget, i friska luften, i att så här kunna se väldigt långt fram. Alltså som jag springer mycket i Årstavika. Att jag kan se liksom långa sträckor framför mig. Vinden i håret, de gånger jag har sprungit utan mössa eller bara med pannband. Och inte träffa några människor. Jag springer ofta på tider där det inte är så mycket människor som är liksom ute in action. Morgonlöpning för mig är inte så bra där jag bor. Därför att det är liksom små karavaner av cyklar och människor som promenerar. Vilket är jättebra, men det är inte jätteroligt att springa liksom slalom. Jag tycker det är så skönt att springa när det inte är så mycket folk som rör sig i mina kvarter. Så det terapeutiska har varit jätteviktigt. Men sen har jag också känt ett sug efter att få testa i praktiken det som jag som coach alltid förespråkar för löpare, nämligen När man styrketränar så får man ett bättre löpsteg. När man styrketränar så blir man mer hållfast. Löpsteget kommer kännas bättre. Och det vet man, det spelar inte jättestor roll vad man tränar för styrka. Så länge som man liksom får med sig det in i löpsteget. Det finns det liksom inga magiska övningar eller magiska redskap som löpare måste köra med när de styrketränar. Men jag ville känna skillnaden nu efter 1,5 år när jag verkligen har, som i mitt fall då, mina... Man ska inte säga weak spots, och inom yogan får man absolut inte säga att man har så här en sämre eller en bättre sida och så vidare. Men mina hamstrings, min baksida, som jag har varit den som jag känner så här inte orka. Och jag tänkte så här, varje gång jag har gjort mina övningar i gymmet, jag har kört jättemycket så här övningar med släde, som är så här att man känner sig som jultomten som kommer konkandes. Ja. Och liksom, och det verkligen träna det här kraftfulla powersteget. Jag har känt mig som en friidrottare som ska liksom vara explosiv i gymmet. Jag har känt mig lite grann som så Emma Gren. Likheten mellan mig och Emma Gren är ju...
utseendemässigt inte så stor. Men...
kroppsmässigt ännu mindre. Men vi har inte många likheter. Men jag tänker lite grann att jag ska låtsas vara en friidrottare i gymmet. För att många friidrottare styrketränar ju för att kunna springa snabbare eller kunna springa längre, hålla sig skadefria och så vidare. Så det har varit så här, en viktig del av min motivation under de här 3 veckorna nu när jag ändå har löptränat regelbundet. Det har varit att få känna, är det någon skillnad i mitt löpsteg? Är det någon skillnad när jag joggar? Är det någon skillnad när jag springer? Och är det någon skillnad när jag verkligen liksom spurtar på korta intervaller? Och det är nog till och med så, skulle jag säga, med en sån här liten reflekterande tanke. Och att man ska motivera sina dåliga beslut för en själv. Vissa människor är väldigt bra på att argumentera för allt dåligt man gör. Men om det är en fördel med att inte ha löptränat regelbundet under en lång period, det är att när jag nu tar upp löpningen så är det som att många grejer är nollställda. Saker som jag har haft som lite så här tics i, eller liksom en gammal feeling i löpningen. Det blir som ett så här lite naket blad. Och att jag har kunnat ta fram en annan teknik som jag hade haft svårt att utveckla om jag hade löptränat hela tiden. Det är liksom som att jag har en ny kropp som jag löptränar med nu. Och det har varit så häftig känsla. Så nu säger jag högt till alla, hur många tusentals lyssnare vi har nu i Träningspodden. Men nu ska jag springa 2 gånger i veckan hela vägen fram till mitten av juni när jag ska springa stafettloppet Ragnar. Så, där satt den.
Vad springer du då? Alltså, vad gör du för slags pass?
Ja, det är helt blandat. Det finns det ingen tanke med. Jo, jag kör joggpass. Och jag kör bara joggpass så länge som jag tycker att det är roligt. Så känner jag så här att jag har joggat 7 kilometer. Vilket för 2 år sedan skulle jag tycka så här... lite för kort. Det var lite för långsamt. Du vet, så här, hålla på och recensera mig själv negativt. Så är jag så här... efter 7 kilometer känns att nu kändes det här lagom. Nu kan jag gå hem. Så kan jag liksom, för där jag bor så kan jag alltid ta mig hem typ 1 kilometer från var jag än befinner mig på Södermalm till exempel. Så har jag alltid 1 kilometer hem för att jag bor liksom mitt på Söder. Så befinner jag mig vid Slussen, 1 kilometer. Befinner jag mig borta vid det som kallas för Danvikstull, 1 kilometer. Årstaviken, 1 kilometer. Det går liksom... så då kan jag så här, mitt i bara... nej, nu tar jag mig hemåt och då promenerar jag hem den biten. Istället för som förut som jag kunde ha. Ja, Södermalm runt, det är 10 kilometer. Det är så ska det vara för att det ska liksom räknas. Så jogging. Och sen så, jag är lite nyförälskad i intervaller på löpband.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Du låter ju riktigt, riktigt pepp på löpningen, hör jag på din röst. Du låter så glad.
Ja, alltså det är lite så det känns. För det var inte särskilt mycket kärlek till löpningen förra hösten, alltså 2018, efter att jag sprang Ultravasan, det här 90-kilometers loppet. Då var jag ju till och med att det var en skilsmässa. Och jag gjorde inte den skilsmässan med dåligt samvete, eller det var inte så att löpningen liksom, jag satte den i garderoben, utan det var mer så här att ja, men nu skiljs vi åt ett tag och jag har ingenting som jag måste bevisa för mig själv, för det är ju annars en av mina så här största drivkrafter, det är ju att jag vill bevisa saker för mig själv. En hel del bevisa för andra, men inte alls lika mycket som vad jag själv tycker att jag ska visa mig att jag kan. Men den här gången så känns det som att den har liksom lite grann fått här, den har fått vara lite vid sidan av. Jag har inte stressat fram någonting och jag har inte löptränat för att jag måste. Det var därför jag gick så all in på de här flåspassen i gymmet som jag älskar, med medicinboll eller med de här slamboll som är mycket hårdare. En medicinboll är ofta i skinn och en slamboll, den är fylld av sand och sen är det en liksom hårdare plast- eller gummilager ytterst. Och kettlebellövningar, jag har kört alla så här stakmaskiner, det är till och med så. Det här var en superrolig grej som en kille som berättade för mig i gymmet när jag tränade. Jag körde nämligen till och med stakmaskinen. Alltså den här som är som längdskidåkningsstakning, som ju absolut inte fanns på vilket gym som helst för 10 år sedan. Idag har ju typ alla satsgym, en hel del friskisgym, och de har ju den här ergo. Det är samma märke som gör roddmaskiner oftast. Fast den står upp, och sen är det 2 handtag som hänger i snören, och sen är det samma fläkt som det är i en roddmaskin.
Alltså jag är så sugen på stakmaskin. Otroligt. Men jag har inte vågat prova ännu.
Nej, och jag tycker att det är kul, för det gör ju att många som inte har tillgång till snö, och i år så har det ju varit lite knepigt med tillgång till snö även ganska så långt norrut. Jag vet att det här snölarmet för Vasaloppet, nu är det ju närmare sig Vasaloppsveckan, och lite sådär oro för, kommer det finnas ordentligt med snö och hur bra kvalitet kommer det vara på snön? Men en sån här stakmaskin gör ju att ganska många människor faktiskt ändå kan få in och jobba med överkroppen, jobba med tricepsstyrkan och uthålligheten. Och det finns en hel del tekniköverföring från en stakmaskin till stakning på snö också, alltså på riktiga skidor. Men det har till och med gått så långt då i min så här flåsträningseufori som jag var i, att jag började köra intervaller på den. Och då kom det en snubbe, han var liksom ganska så lång, ganska så krallig. Men man ser så här att det inte är en kropp som är byggd i gymmet. Förstår du vad jag menar med det? Att det här är en kropp som har byggts av väldigt många olika aktiviteter och ser lite så här friluftssportig ut. Trots att han ändå har typ 2x U-tights som ju kanske liksom är löpartights. Men han liksom, man ser så här, det här är en allround kropp. Jag kollar ju på kroppar.
Jag tror jag fattar lite hur du tänker.
Och sen hade han en lite logokläder, och då var det så här ski-teamkläder. Och då tänker jag så här, det här, nu är det någon sån här någon längdskidåkningssnubbe som ändå får tag på någon form av sponsrade kläder. Så här, då blir man lite nyfiken. Så tittade jag ögonvrån när jag körde mina intervaller på stakmaskinen. Och då tog han fram ett sånt här jättetjockt lila gummiband, som jag använder det för att göra chins till exempel. När man hänger i räcket så kan man trä det över räcket, och så trär man igenom, så blir det som en lång ögla. Så kan man stoppa in ena foten där i för att göra chins. Vet du vad jag menar med? Så att man får hjälp av gummibandet. Han tog ett sånt band som ju är rejält tungt liksom, och så satte han det runt stolpen i chinsräcket istället. Det som är liksom går rakt ner i golvet. Och sen rullade han fram en sån här stakmaskin, klev i gummibandet, och sen så gick han fram lite grann så att det blev liksom ett lagom avstånd och att gummibandet blev lagom uttänt. Och sen hade han gummibandet i höften, satte på telefonen på någon sån här ställning, hylla, och sen så stakade han med gummibandet runt höften, så att det liksom hela tiden drog hans höft bakåt. Så det blev liksom mycket jobbigare för honom. För att det är det som blir lite så här att det blir ju väldigt jobbigt för armarna att staka på stakmaskinen. Men det vet man, stakar man utomhus, då måste man ju liksom också driva benen för att komma framåt. Det går ju... man måste liksom få lite mer jobb för benen. Så det här, jag kan tänka mig att han gjorde det för att det skulle bli mer liksom hela kroppen skulle få jobba. Så höften var han hela tiden tvungen att liksom driva fram med extra motstånd. Så han fick motstånd från 2 håll. Både driva ner handtagen från stakmaskinen och sen höften som hela tiden ville gå bakåt med gummibandets hjälp. Och då blev jag så nyfiken, för han tittade på mig och jag tittade på honom, och så blev det så här, det var inte ett moment, det var inte så, utan det var så här, vi var nyfikna på varandra. Och sen så ville jag inte gå in och avbryta någons pass, för det hatar jag själv när någon gör för min egen del. Men sen jag såg när han liksom började, hade någon break så här, så sa jag att så pekade jag på bandet och sa att använd smart grej. Och då var det som en liten opener. Så
då kände han så här, nu var det fritt fram att snacka.
Ja, och då trodde han att jag var crossfittare.
Jaha.
Ja. Så då, och då det här är så roligt.
Är det en komplimang eller en förolämpning?
Det är den finaste komplimangen jag kan få. Jag tror att det var för att det hängde ihop med att vi gjorde så här bollövningar växelvis, att vi, ja, men vi höll på liksom och hade en cirkel. Vi hade en liten minicirkel med två redskap och sen stakmaskinen. Så vi såg nog ut som att vi hade ganska bra koll på läget och att vi hade ett färdigt pass. Och liksom, vi var inte bara random och gjorde lite övningar, träna och stå på händer lite grann. Utan vi hade ändå bra struktur, vi höll på med timer och sånt där som jag tycker är kul. Så, och då så sa han, du har väldigt bra teknik i din stakning för att vara crossfittare.
Nej, vad roligt.
Och då visste jag inte, okej, är det en komplimang? Eller det vart liksom, han tror att jag är en crossfittare, det är bra. Men jag har bra teknik i stakningen trots att jag är crossfittare. Så jag visste inte, men det han berättade då det är att många crossfittare kör typ som fjärilsim med armarna i stakmaskinen.
Jaha, okej. Ja, det ska man ju inte göra.
Det är nog, alltså jag tänker mig att det är för att man vill ha att det ska bli ett högt watt-tal på den här mätaren, precis som på roddmaskin. Okay. Att man ska liksom, men det är ju inte, du blir ju inte bättre på att åka längdskidor för det.
Men, nej, verkligen inte.
Han ju, berättade då om den här telefonen, för jag var ju lite nyfiken på vad han kollar på mobilen. Och då så berättade han att han hade två koncept som, och det var också ett tips till mig eftersom jag nu verkar ha talang för det här med att stå i stakmaskinen. Alltså, det här är nörderi. Men han berättade att man kan titta på gamla sprintkupper på typ om det var YouTube eller gå in och kolla på gamla klipp. Jag vet inte vart han kollade på det här. Men så ställer man upp telefonen och sen så kör man alla de starterna som de kör i sprinttävlingen. Då kör man stakning när de stakar. Och när de glider, då får man stå. Och så stakar man när de kör. Och så startar man en ny sån varje gång som det är ett nytt lopp. Och så bestämmer man så här att jag ska köra 10 stycken sprintlopp.
Ja, det är ju rätt smart.
Jätterolig grej. Och det andra han tipsade om, det var att man skulle scrolla fram till de sista 2 kilometrarna på Vasaloppet. Och sen så skulle man göra exakt samma sak som Vasaloppsåkarna, de här som då är liksom topp 3 då. Så när de stakar, då stakar man själv. Och när de bara står för och glider, då får man själv stå. Och så kör man det då motsvarande deras 2 kilometer. Det var så här roligt.
Det var ju väldigt smarta grejer faktiskt.
Enkelt. Och inspirerande, ja. För man vet ju när man sitter, min Sixten, han hade varit och sovit hemma hos mormor och så frågade jag, vad har ni gjort för någonting? Och han berättade, vi åt middag och tittade på film samtidigt, det får man inte göra hemma. Och sen hade de ätit frukost och tittat på en ny film och det var liksom, han visste inte att han skulle ta vägen för det här var så lyxigt. Och så tittade vi på vintersport. Och jag bara, vadå titta på vintersport? Nej, men det var, de åkte skidor på tv. Han har aldrig sett vintersportstudion förut. För vi brukar inte ha koll på det. Men jag vet att det är så många som har på tvn när det är de här vintersportstudion och liknande.
Då tänker jag, vinterstudion heter det.
Du ser, jag vet inte ens vad det heter. Det är inte en helt tokig idé att göra någonting asjobbigt när de stakar. Och sen så när de liksom glider ner för, då får man vila. Och sen när de gör någonting jobbigt, då gör man själv någonting jobbigt. Det är ganska roligt så här naturliga intervaller, eller vad man nu ska kalla det för, om man ska lägga det i någon form av kategori för träningsfysiologi.
Ja, men verkligen. För att ibland så kan ju även intervallträning bli lite tråkig. Alltså man tycker att man har kört sina intervallpass så många gånger. Och det var ju ett jättebra tips. Vad kul!
Och så får man ligga och lurpassa lite, för man vet ju inte när de kommer liksom börja dra igång igen. Så man får ju inte bara stå så här och vara passiv, utan man måste ju ändå vara så här redo.
Man måste vara lite på tårna hela tiden.
Nu kommer rycket, och då ska man liksom köra på. Ja, så det var så här en kul grej. Nu har jag inte provat det här själv än, men jag liksom verkligen så här, det här, nu är han någonting på spåren som jag tror att fler skulle behöva få lite inspiration till. Man kanske skulle kunna köra motsvarande på roddmaskin också, men då får man inte lika mycket så här inspiration till att man ändå gör samma sak.
Nej, exakt. Men ja, svårt. Jag tänkte löpan först, men det blir inte heller riktigt samma sak.
Nej, men, och där kan man liksom inte heller ändra, alltså dels att få känna på stakfrekvensen, för de stakar ju, alltså man ska försöka köra så som de gör. Så ja. Jag tänker att det är lite grann man kan få hjälp med. Det är ju nog inte lika skönt att kolla på ett maratonlopp på tv när det är OS och försöka ta deras 2 kilometer, sista 2 kilometer på loppet. Men det, nu när det ändå vankas liksom en Vasaloppsvecka och det är en hel del vintersport på Vinterstudion, om man kollar på SVT till exempel, då kan man ju faktiskt hänga på i deras intervaller. Så det, jag vet inte hur jag kom in på det här, men det hade att göra med att jag hade varit, att jag körde ändå grejer som var flåsiga. Ja, det var det jag skulle komma fram till. Men jag är i alla fall igång. 3 veckor på raken har jag löptränat fullgoda löppass, och totalt 6 stycken. Och det här är mitt genomförande mål nu fram till mitten på juni. Det kommer inte bli under sportlovet, men för då ska jag åka utfört, då ska jag åka slalom, då får mina ben vila lite grann, så kanske jag pumpar lite biceps i gymmet parallellt in på Holiday Club. Men annars så, nu sitter den. Nu sitter löpvanan fram till mitten av sommaren, sen vet jag att den kommer stanna kvar sommaren ut.
Men alltså vad skönt, nu börjar jag tänka på hur naturligt det förut var för mig, för jag sprang ju under många, många, många år, så sprang ju jag 3 gånger i veckan. Alltså alltid 3 gånger i veckan. Oavsett vad annat jag gjorde, och det var liksom inte ens något som jag behövde fundera på. Det var en naturlig del av mitt liv att springa 3 gånger i veckan. Och så nu tänkte jag på det när du sa så här, när jag sprungit 2 gånger i veckan här i 3 veckor i rad, så tänkte jag så här, gud, jag gör ju inte det längre. Jag kan ju inte springa med min häl just nu. Men att jag har tappat den vanan, det är ju sorgligt. Nu har jag bytt ut det mot att spela basket 3 gånger i veckan istället. Men det är inte riktigt samma sak. För det där var liksom, det var ju också något som man alltid kan ha med sig. Även när man reser och sådär, det påverkade aldrig den vanan. Det påverkade inte vanan om det var säsong eller om det var lågsäsong. Utan jag sprang hela tiden alltid 3 gånger i veckan. Fan vad tråkigt, jag längtar tillbaka till det. Och jag längtar tillbaka till när jag bodde på Kungsholmen. Nu höll jag på att säga att det gör jag ju egentligen inte. Jag längtar tillbaka till när jag bodde på Kungsholmen ur en löpsynpunkt. För att jag hade ju världens bästa runda där. Den rundan runt Kungsholmen, den är ju 1 mil. Så att när jag var ute och sprang, så sprang jag nästan alltid 1 mil. Det var liksom, gick jag bara ut och sprang, då var det min vanliga runda. Och att ha så naturligt och lätt för att springa 1 mil, det kan jag sakna jättemycket. Här är rundorna mycket kortare, och då blir det så att man hittar en runda som man gillar. När man ska försöka utöka den, så blir det så himla, jag vet inte, krångligt. Jag är lite så här vanemänniska. Jag vill inte krångla till och springa någon extra liten korv för att det ska bli längre och sådär. Utan jag vill springa min runda, lyssna på min bok och inte tänka på att jag springer, utan bara liksom göra. Och på Kungsholmen så var det så himla bra med 1 mil. Men jag gillar ditt tänk ändå, Lovisa, att du springer på lust, känns det som. Att du inte bryr dig om att det ska vara en prestation, att det måste vara si och så långt, eller att det måste springas i det och det tempot. Det är ju så underbart när man kommer till den punkten att man kan springa på lust.
Ja, och just det med intervaller på löpan som ju jag älskar så mycket. Och när man gör det, det är ju precis som alla andra grejer med träning, att man blir bra på det man gör mycket. Gör man någonting ofta, ja. Gör man någonting mycket, så blir man väldigt bra på det. Men det blev också för några år sedan, om vi ska datera det, kanske 4 år sedan, nästan lite så här inflation. För att jag visste alltid exakt vilket tempo som jag brukar kunna hålla, till exempel i dina Almenäs-intervaller.
Mm.
10 stycken 1-minutare och sen 1 minut vila mellan varje, som ju kan vara gå, stå eller joggvila. Jag visste alltid exakt vilken lutning på bandet. Jag är ju en sån som alltid går in på vanliga löpan, så har jag 1,0 eller 2,0. Det är liksom min go. Då tycker jag att det känns liksom rimligt, som att, om att det vore ute. På Barry så gör jag inte det, men det är lite annat sorts löpan där. Men jag visste liksom, om jag ska springa 10 stycken 1 minuter, då ska det vara. Och så liksom hade jag faktiskt en fast siffra, och kunde jag inte hålla det tempot, då var det liksom, då la jag värdering i det. att jag var dålig eller att jag inte hade tillräckligt med pannben eller, men gud, vad är det för fel? Varför kan jag inte hålla det tempot? Men nu när jag kommer in med det här blanka bladet och startar upp löpträningen, och så får det vara på lust och på känsla, och att det ska vara tillräckligt jobbigt så att jag känner att jag har tränat och att det har varit värt att byta om till kläder och ändå, som i det här fallet, ta mig till gymmet för att springa intervaller. Men det ska vara tillräckligt lagom för att känna att det här vill jag göra igen. För att är någonting superjobbigt, då är man ju inte jättesugen på att göra det en gång till. Så nu är det så här att när jag ska springa, som här om dagen, då skulle jag springa, jag ville ha förbestämt vad jag skulle springa, men tempot för liksom, det fick bli det blev. Och då hade jag 20 stycken 30 sekunders intervaller, och så var det 30 sekunders vila mellan varje. Och den körde jag som ståvila, helt enkelt sätta händerna på sidorna på löpbandet och hoppa av i farten. Jag vet att många tycker att det är lite trixigt och det krävs lite mod, men jag kan känna mig lite så här cool när bandet ändå går snabbt och att man hoppar av och på i farten. Och alla mina PT-kunder, de har fått liksom träna upp det här att hoppa av och på. Men där är sån här, jag tänkte verkligen där och då, här är ett exempel på när jag för några år sedan visste exakt vad jag skulle springa på. Jag skulle till och med säga så här, men nu måste jag springa på 17, för det är det jag brukar göra. Eller hålla på och sätta upp massa regler för mig för att värdera. Men nu så här att, värmde upp först, gick några minuter, joggade lite grann. Och sen gjorde jag en farttrappa. Det här kan jag ge som tips till människor som just har vetat, men vad är rimligt tempo att hålla? Först, det är 3 minuter. Och den 3 minuten gör man 2 gånger. Först så kör man 1 minut på 8 kilometer i timmen. Och sen ökar man upp bandet typ medans man springer till 10 kilometer i timmen. Och sen ökar man upp igen till 12 kilometer i timmen. Så det blir 1 minut på 8:an, 1 minut på 10:an och 1 minut på 12:an. Är man ovan att springa på löpband eller ovan att konditionsträna, då kan man köra 7, 9 och 11. Sen får man gå 1 minut, eller får och får. Man kan gå 1 minut. Det finns inga regler. Och sen så gör man det en gång till. Men om man då kände så här att 8, 10, 12 funkade, det kändes bra, eller 7, 9, 11, då höjer man upp och startar en nivå högre. Så då blir det 10, 12, 14, eller 9, 11 och 13. Och redan där känner man, vad är ett rimligt tempo att faktiskt springa lite kortare, snabba intervaller. Och då kände jag så här, när jag var då körde 8, 10, 12, 10, 12, 14. Det är bara 14. Här, I've got this. Jag har kontroll, det är roligt, jag känner mig stark, jag känner mig snabb, jag kommer inte behöva sänka. Och skulle jag vilja höja, så kommer jag inte göra det, för det är inte det viktiga i det här passet. Så då körde jag 30 sekunders intervaller, 20 stycken på 14 kilometer i timmen. Och utan att hålla på så här att, jag kan nog lite snabbare. Nej, det är inte det som var syftet med det här passet, utan det är liksom lusten är drivkraften. Och att då släppa alla gamla siffror. Och jag vet att det är många som skulle behöva tänka tvärtom när det handlar om att man inte har styrketränat på länge. Man har bara löptränat eller kört mycket spinning och liknande. Så ska man in i gymmet. Och att då inte plocka fram sina gamla siffror på vad man brukade göra övningarna med för vikter. Utan att säga, det här känns rimligt, det här känns lustfyllt. Här känner jag mig stark, här tycker jag att det är roligt, här har jag bra kontroll. Så att man inte lägger sig i sin gamla sifferzon bara för att man en gång höll på så. Utan liksom dämpa inflationen och liksom, starta om. Och det var en skön insikt för mig som jag fick. Det var egentligen faktiskt i lördags när jag var och hade kalasträning, som jag kallar det för. När man får träna medan barnet är på kalas.
Gud vad kul att du säger det här med styrketräning, att man ska tänka att man ska börja om. Det hade ju varit roligt om du hade sagt det förra veckans avsnitt istället.
Blir det här en nyhetsmorgon? Så jag hade haft någon
nytta av det.
Blir det här en gammal nyhetsmorgonövergång? Kommer du ihåg när vi alltid
jag vet.
Hänvisade till det, när vi fick till våra övergångar mellan olika ämnen?
Ja, jag vet. Så roligt. Jag hittade en gammal bild när du och jag var ute och körde backintervaller för Nyhetsmorgon. Jättekul. Men i alla fall så skulle jag då styrketräna i... Nu ska vi se, vilken dag var det? I fredags var det. Jag skulle styrketräna för första gången sen jag blev sjuk egentligen. Jag har nog baskat mig inte. Jo, jag körde en gång, men då körde jag lite så här lätt bara. För då hade jag precis blivit frisk. Så att då var jag bara i gymmet och bara... rörde lite vikter i princip. Körde mest utan vikter och så. Men nu skulle jag i alla fall köra ordentligt här första gången sen jag blev sjuk. Och det var ju i början av december som jag blev sjuk. Så att det har ju alltså gått över 2 månader. Men jag kände mig stark när jag kom till gymmet. Det kändes ju jättebra. Så att jag tar fram mitt dokument där då, där jag skriver upp mina vikter som jag kör när jag styrketränar. Och bara, men jag lägger mig på ungefär samma. Det känns bra. Kör ett ganska så hårt pass. Jag körde igenom hela kroppen och körde ganska mycket explosiva övningar och sådär. Men det kändes jättebra i kroppen ändå. Ja, sen kommer man hem på kvällen efter att ha jobbat hela dagen och hållit på och hade redan sån fruktansvärt träningsvärk. Jag tänkte, det här kommer inte att bli kul. På lördag jag kom inte upp ur sängen. Och än idag när vi spelar in det i måndag, det är 3 dagar sedan jag var och körde, så har jag fortfarande så ont så att jag... Alltså det är en plåga att resa sig upp när man har suttit eller så här, kliva upp på morgonen och man bara och jättesvärk i magen har jag. Det är ju för sig lite skönt. Det är ju lite gött att få träningsverken och man känner att man har gjort någonting, men att man alltid glömmer bort att det inte bara går att ta vid när man slutade. Hur svårt kan det vara?
Ja, plus då om man tar in aspekten att man ska träna så att man ändå längtar till nästa pass.
Ja,
då, men det gör man ju inte riktigt. Om man har sådär himla ont, då är man inte jättesugen på att köra ben en gång till.
Jag vet. Så att nu tänkte jag så här, när jag hade som onda så tänkte jag så här, nej, nu får nog den här styrketräningen vänta tills basketsäsongen är över. För vi håller på, vi spelar mars ut tror jag. Och då kanske jag får ta vid ändå, tänkte jag. Får köra lite intervaller tills dess så att jag får upp lite flås. Men styrketräning, jag kan inte träna basket när jag inte kan gå. Alltså, det gör ont att lyfta en arm. Det var tufft. Men ändå är jag så sugen på att komma igång. Jag kände verkligen att jag hade kropps... Jag hade liksom, jag var på gång att forma min kropp som modellerad. Det var jävligt kul. Jag vill tillbaka till det. Skitkul. Men sen, en annan anledning till att jag har väldigt ont i armarna, det är att när jag hade tränat då, på fredagen, jag gjorde det på morgonen, för att jag visste att jag var tvungen att åka och vaccinera mig efter det. För att jag ska åka iväg till Sydafrika på en jobbgrej som jag ska göra för 5:an. Och då kom jag dit och då har jag fått en rekommendation då från produktionsbolaget som gör det här programmet. Och de hade skrivit så här, man måste ha det här och det här när man ska till Sydafrika. Och har man inte tagit det här så måste man ta om det. Och har man inte tagit det här så måste man ta om det. Jag tänkte, vad kan jag ens behöva? Jag åker dit och kollar. Jaha, så kom jag dit och hon bara, när vaccinerade du dig senast för mässling och det här? Men det var ju när jag var liten. Hon bara, okej, när är du född? 75, då fick man nog inte 2 sprutor. Då har nog du inget fullgott skydd för det längre. Och bara okej, så vi måste nog ta den också. Och sen så skulle du ju ha för hepatit A, men då brukar man också alltid ta för hepatit B. Och sen så var det någon annan jag skulle ta, det var kikhosta och difteri och stelkramp eller vad det var. Så att det slutar med att jag ska ta 4 olika sprutor. Så hon sätter då 2 sprutor i den ena armen och 2 sprutor i den andra armen. Och det är ju inte, jag tycker inte det är så farligt att ta sprutor. Det är mycket värre att ta blodprov, men sprutor, det svider ju lite ändå. Men det sjuka var att när jag sen skulle ta på mig jackan och gå därifrån, då kunde inte jag lyfta armarna. Jag bara, är det här normalt? Jag kan inte sätta på mig jackan. Jag skulle köra bil här, så här, det gick inte att lyfta armarna. Det var helt sjukt. Så då fick jag sitta kvar i väntrummet i 10 minuter, en kvart, och vänta tills jag ens då kunde sätta på mig min jacka. Och jag har fortfarande ont.
Av sprutorna eller
ja, men hon sa det, att man kan bli ganska öm i musklerna och sådär, eller i armen, öm i armen, och att det kan liksom kännas lite, spänna lite och så. Man kan ju få lite feber också, det har jag inte fått. Men tydligen så har jag fått någon slags reaktion då, att jag nästan inte kan lyfta upp mina armar ovanför huvudet. Det är jätteobehagligt. Men jag är inte säker på om det är bara sprutorna eller om det också är träningsvärk. Det är i alla fall väldigt obehagligt. Jag kan knappt ta på mig en jacka än idag. Och det här var också då i fredags som jag var vaccinerad med. Så att ja, kul. Kul, kul, kul.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer, på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks. För jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga Hans har dille på. Alltså på landet, det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan. Mm-hmm.
Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta.
Nu kommer en jättesnygg övergång här.
Ja.
Håll i dig.
Jag håller i mig.
Jag har
i mitt
också
pussel.
Varit och tagit spruta.
Va?
Ja.
Varför har du tagit spruta? Härmapa. Ja,
verkligen. Jag hade nämligen förberett, det här var mitt andra ämne till veckans avsnitt av Träningspodden.
Ja, säg.
Det här med fasta.
Alltså hur hänger spruta ihop med fasta? Nu fattar jag verkligen.
Nej, det var nog inte en spruta jag tog. Nej, men jag håller på och gör en sån här, jag tror det kallas för en stor hälsoundersökning. Eller den stora hälsoundersökningen. Som, det här är en grej som jag har massa grejer som jag håller på att ta tag i mitt liv. Jag, liksom det, mm-hmm. Jag vet inte om du känner igen det, men ibland så bara känner man så här att nu ska jag ta tag i saker. Och det kan vara allt från att ordna upp och fixa ordning pensionsspar till att rensa garderoben eller källarförrådet till att styra upp saker. Och en sån fas har jag varit inne i nu några månader. Och det är liksom mycket så här, jag skulle absolut inte kalla det för dödsstäda, men jag vill liksom ha ordning och reda. Jag vill ha ordning och reda på alla grejer, vilket liksom så här att ja, men jag vill veta vad som finns i källarförrådet. Jag vill ha koll på saker. Det är liksom så. Och i den här styra upp saker så tar jag tag i massa gamla surdegar. Och det kan vara allt från att så här, göra ordning min mapp med de papperna från min enskilda firma som var jättemånga år sedan som jag, när den var aktiv. Så måste man spara de grejerna ett visst antal år. Om man, ja. Alltså, så den, liksom, den mappen har jag liksom gjort i ordning så att den är en, liksom, prydligare. Ja, och ner då på den nivån att jag skulle göra för första gången egentligen faktiskt i hela mitt liv en så här stor hälsoundersökning. Den senaste gången som jag gjorde någon cellprovet, det är ju inte en stor hälsoundersökning, men liksom det var en sån här grej som jag tog tag i för att jag inte gick på mitt, jag kunde inte gå på den första kallelsen jag fick. Och sen så blev det, då blev det liksom inte av. Och sen så tänkte jag, tusan också, nu ska jag ta tag i det. Så jag, för något år sedan så var jag och tog cellprov. Och sen innan det som jag räknade ut, så när jag gjorde någonting som var så här förebyggande, kolla upp allting, det var typ när jag var gravid. Alltså mäta blodtrycket och alla de grejerna. Men annars så har jag i princip aldrig behövt liksom, ja, men, så här, kolla igenom hela kroppen.
Det är jättebra att gå på hälsokontroller. Det ska man göra regelbundet. Det är jag väldigt noga med. Men så är jag också lite hypokondriker. Men det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra.
Ja, för det är väl det här med liksom hypokondri. Jag är ju verkligen inte hypokondriker. Men jag tycker ju hela tiden att jag har symptom för det mesta.
Ja, då är du lite hypokondriker. Snacka om självförnekelse här.
Ja, är det en sjukdom eller? Kan jag ha, så att jag kanske har den sjukdomen. Nej, men men det kan liksom vara allt från, du vet, en leverfläck som jag tycker ser lite creepy ut, till att jag har en knöl i ljumsken, till att jag har så jätteont i huvudet. Ja, men du vet, då går jag liksom allt från att jag, nu har jag malignt melanom, till att jag har en lymfkörtelcancer, till en hjärntumör. Det är liksom jag,
hallå, Lovisa, välkommen till oss hypokondriker. Du är ju liksom, hallå, hur kan du inte se det?
och jag med mitt, som jag då tycker, så här väldigt hälsosamma liv, och när som Hans, min man, han kan ju inte sucka åt mig och bara, men alltså Lovisa, nu får du faktiskt gå och kolla igenom allt, så vet du liksom, ja, men att du inte behöver gå och vara orolig för alla de här grejerna. Så den surdegen tog Hans tag i mig genom, eller åt mig genom att boka in mig för att då gå igenom liksom allt. Och det är så här, det är vissa grejer så här, ganska så banala. Ja, sen kommer vi också räkna ut ditt BMI. Jag bara, ja, det är ju inte det som jag är orolig för, om man säger så.
Nej.
Men fick ändå liksom, ja, men, så här, ställa mig vid en tavla och mäta mig. Och då visade det sig att det är inte 158,5 cm längre. Det är 159.
Va? Då är du typ den enda i världshistorien som växer när du blir äldre.
Ja, men jag tänker att det kanske har någonting med styrketräningen att göra, så att min hållning har blivit lite, lite bättre. Kanske sträcker lite på mig. Kanske, ja, jag vet inte. Men det var, alltså, jag sa han så här, ja, fast du står ju för sig på en liten platta. Men ja, jag fick 159 i alla fall i mitt protokoll. Men i den här hälsoundersökningen så ska man bland annat göra det som kallas för, jag tror det heter PEF-test, som är sån här, man blåser ut, jag tror att antingen att man blåser så länge som man kan och också så hårt som man kan. Sen finns det något, man ska blåsa så hårt man kan, så länge som man kan, i ett litet rör.
Ah,
och sen
det.
Är det ett litet munstycke, så det är så här, man behöver inte hålla på med någon annans, där någon annan har haft läpparna. Och sen mäter den av då hur mycket, vad är det den mäter? Ja, men den mäter ju i alla fall konditionen och liksom att vad man har för power i lungorna.
Ja.
Där var jag väldigt nöjd, för då fick jag 112% av 35-åringarnas genomsnittliga värde.
Oj, det var bra.
Det var jag väldigt nöjd med. Så då kände jag så här, men den här löpträningen, den har ändå liksom gett resultat här nu direkt efter 2,5 veckor. Nej, så var det inte. Men det ingick ju även att jag skulle då skicka iväg massa prover för att kolla igenom. Och det man kan se då, det är ju, skulle det vara så, jag har absolut ingen cancer, men liksom i min hjärna då, när jag liksom ligger och känner på min knöl i ljumsken, så kan jag liksom, då skulle det synas där, som jag har förstått, på de här värdena. Och då skulle jag fasta inför det här blodprovet. Och då blev man ju först stucken i armen, så det är ingen spruta, det ska ju liksom inte in någonting, men det ska ju ut någonting. Så det var ändå så här en nål i armväcket grejen. Ja. Och det här med att fasta, det är jag väldigt fascinerad över. I träningsbranschen, många som jobbar där älskar ju att fasta. Och det är också väldigt så här noggrant, och man kanske har ju hållit på med det i många år. Den vanligaste bland mina kompisar, de här som är liksom väldigt insnöade på träning och liksom livsstilen, vad ska man säga, nästan så här fitness och optimera och så, de håller på med någonting nu. Det är två grejer som är stort. Det ena är 16-8. Då fastar man 16 timmar per dygn. Och sen ja, får
det
man...
är väldigt trendigt just nu.
Ja, de flesta lägger att man får börja äta klockan 12 på dagen. Och sen får man äta fram till 8 på kvällen. Det blir
du har ett 8 timmars fönster på dig att äta, helt enkelt.
Ja, och sen så fastar man 16 timmar. Och sen så gör man det ja, men alla dagar på raken. Det är liksom alla dagar ser likadana ut. Sen är det några stycken. De har en fastedag i veckan. Så att oftast är det den dagen där de jobbar mest. Då fastar de. Ja. Men vet du vad? De har ju så här kommit fram till. Det är ju att när man jobbar liksom längsta dagen eller liksom har en intensiv arbetsdag, då fastar man, för då behöver man inte, då tänker man ändå inte på mat. Alltså att fasta en lördag eller en söndag när man är hemma och går och trummar och liksom missar måltiden med familjen och sådär. Så de gör fastedagen den jobbigaste dagen på veckan på arbetsplatsen. Man liksom plockar lite så här, men när är det smartast? Det är ju de två liksom fasta grejerna som är väldigt trendiga bland många som jobbar i träningsbranschen. Och sen finns den här tredje varianten som jag tror liksom är vanligare bland vanliga människor som är 5-2. Som jag vet att du gillar, Jessica, men man fastar man får äta 5 dagar i veckan och sen fastar man 2 dagar i veckan, fast då är man inte, det är inte så att man inte får stoppa någonting i munnen, men man äter väldigt lite.
Ja, men precis. Man äter ju 500 kalorier max på en dag. Och killar äter 600 kalorier. Så att man äter ju... Jag har ju kommit på att det är väldigt smart med såna här viktväckta soppor. För att de är väldigt lite kalorier. Det är typ 120 kalorier i en soppa. Så äter man en sån till lunch, en sån till middag. Och då kan man lyxa till det kanske med en liten hårdbrödmack. Eller någon tomat eller någon grönsak eller sådär.
Nu måste jag balansera upp det här genom att käka en dumle, känner jag.
Ja, men jag tycker att det är bra, för att jag är ju verkligen en allt eller inget person. Så att när jag äter, då vill jag äta och inte behöva tänka precis på vad jag stoppar i munnen och sådär. Utan då vill jag bara kunna äta vad jag känner för. Men jag har inga problem med att 2 dagar i veckan hålla igen och köra den här fastan. Och jag tycker också att det är skönt att fasta. Jag gillar ju att fasta. Alla människor gör ju inte det. Det är inte för alla. Men jag gillar känslan av det. Plus, jag förstår lite grann vad de säger, för att man blir otroligt produktiv. Man vill ju inte sitta still och bara tänka på att man är hungrig. Så att man gör ju så mycket grejer. Du vet, jag börjar alltid rensa garderoben, jobba med min ekonomi, hitta på massa grejer som måste göras. Men däremot så funkar det inte så bra för mig när jag spelar in. Jag kan inte ta en inspelningsdag som jag ska hålla på fasta. För dels så har man lite sämre tålamod. Och sen blir man ju ganska frusen och sådär. När man är på inspelning, man måste vara snabbtänkt och ha bra med energi. Och då funkar det inte så bra för mig. Men har man en annan slags jobb så kanske det går jättebra.
Lite stingslig kanske.
Ja, men lite så. Men jag är ju verkligen en periodisk fasta förespråkare. Jag tycker att det är absolut bästa sättet att äta på. För det är mer, för mig är det mer en livsstil än att det skulle vara någon slags diet eller så. Det är ett bra sätt att leva på. Det betyder att man ibland kan unna sig precis allt, bara man balanserar upp det lite grann. För att man vill ju då kanske inte väga 200 kilo till slut.
Som du aldrig skulle göra. Men det som jag har läst och får lära mig, det är, när man tittar på så här, forskningen kring just olika typer av så här periodisk fasta, det är att det finns flera kortsiktiga hälsoeffekter av att liksom så här hårdare reglera ätperioder.
Även långsiktiga, för att det, på många ställen där man lever längst så är man ju, håller man ju på med periodisk fasta, och på många ställen där man lever längst har man kanske inte heller så stor tillgång till mat, så att man äter kanske aldrig 100% mätt. Men det finns ju faktiskt forskning på att det har effekter för hälsan, definitivt.
Min fastestyle, det är lite mera kobra-metoden.
Vad är det då?
Nej, men då äter man apamycket till frukost. Och sen så jobbar man hela dagen och typ glömmer bort lite grann att man ska äta. Men man har ändå fyllt på så himla mycket på frukosten. Så att det kan gå typ en 7-8 timmar. Och sen så känner man, fasen också, nu har jag glömt äta idag. Och sen så äter man jättemycket igen. Och sen så går man och lägger sig.
Det är lite ofrivillig fasta du kör, de andra ord.
Det är cobra style. Men jag skulle fasta när jag är inför att jag skulle ta de här blodproven. Och jag hade bokat, min tid var typ 10:30. Och då brukar jag gå upp, om jag ska, alltså beroende på om jag ska vara på gymmet och ha PT-kunder, då går jag ju upp 6 och käka frukost. Mm. Ska jag träna själv på morgonen, då går jag kanske upp 7 och ibland så 8. Men liksom, för mig, frukost är liksom det första som jag tar tag i. Klä på mig lite grann och går på toaletten och sen är det frukost. Det är liksom, det sitter så inpräntat i mig.
Och är du hungrig på morgonen då, eller är det bara en vana?
Det är en vana.
För jag tycker inte att jag är så hungrig på morgonen.
Nej, det är en vana. Det sitter liksom i att innan man går hemifrån, då ska man ha ätit frukost. Det är liksom, och jag, mina föräldrar har varit supernoga med det, att hur mycket man än hade försovit sig när man var tonåring eller hur stressigt det var på morgonen, så fick man aldrig lämna hemmet utan att ha käka frukost. Så det är liksom, det är så här för mig, det sitter verkligen i ryggraden. Men jag kommer också ihåg när jag var gravid till exempel, då kunde det vara så att ja, men jag kan inte ens resa mig upp i sängen om jag inte först ätit. Så då fick typ Hans komma in så här med frukosten, så fick jag äta den liggandes i sängen innan jag gjort någonting annat, för så här gravid illamående grejer. Så att, men frukosten har alltid varit så här, det är liksom verkligen som en av de tyngsta tillsammans med typ tandborstning. Alltså så stabil grej, som att så gör man, det är så man gör. Och för att det inte skulle bli så här stressigt och jag skulle sitta och jag har liksom, apropå att ta tag i surdegar, jag har två adminveckor kvar. Alltså mina adminveckor, då är det så här, sitter hemma och jobbar mycket, skriver mycket, tar tag i massa grejer, och det har jag lättast att göra när jag inte liksom ska vara ute och föreläsa eller ha träningshelg fredag, lördag, söndag. Då är jag oftast lite sliten och då hinner jag inte med det andra, så vissa grejer blir liksom liggande. Sen så nu när jag har lite lugna veckor där jag inte reser, då kan jag liksom sitta och göra adminjobbet, som är det som är alltså, ja, men lite större projekt där jag vill kunna sitta 3-4 timmar utan att bli avbruten. Men då tänkte jag så här att ja, men 10:30 ska jag vara på läkarmottagningen. Vi gick upp vid 7. Och när klockan är typ 9, alltså det kurrar så mycket i magen. Jag skulle till och med säga att det så här börjar svida. Och sen blir klockan 10 och då sitter jag och trummar och bara, gud, snart måste jag gå. Ska jag sitta i väntrummet där och det kurrar i magen? Och sen så hela undersökningen, och då var det, blodproven var sist. Så det var EKG, det här PEF-testet, väga, mäta blodtryck, allt det där. Och allting, jag tänkte så här, gud, jag måste äta snart. Snart måste jag äta. Och då var ju klockan, när jag var klar, 10:30, 11:30. Jag var typ hemma 11:45. Och du vet, jag bara, nu dör jag. Och så tänkte jag, okej, nu är det ändå lunchtid. Vad är rimlig lunch? Nej, då är det frukost. Så då, filmjölk, cornflakes, limpa med så här, du vet, jag gick all in på frukost. Och det här är bästa målet på dagen. Men
ja.
Och jag har varit så nyfiken på fasta. Jag har sagt, ja, men kanske skulle man testa någon gång. Och sen så, nah, och så. Men nu känner jag bara, nej, det här är inte min grej.
Absolut, det passar inte dig alltså.
Nej, verkligen inte. Men jag fattar ju grejen i att många tycker det är skönt och att det är rimligt. Och nu är det ändå så här fasta, alltså, vad säger man, en religiös fasteperiod. Om man tänker i kristendomen och liknande. Och ja, nej, men det är, jag bara känner så här, vilken tur att inte jag behöver, att jag inte är jättekristen, så att jag måste fasta. Men det är ändå så här skönt att veta att nej, men det vill jag inte göra.
Ja, men det är väl bra när man inser sig, okej, det här passar många men det passar inte mig, för det är ju verkligen så man måste tänka när det gäller både träning och hälsa, tror jag. Att man ska liksom inte hoppa på alla tåg bara för att alla gör det. Men det passar inte alla. Nu att jag har hittat det och det passar mig jättebra, det är ju superindividuellt. Ja, det blev skitbra för mig med 5-2. det funkar perfekt och det passar bra in i våra liv och så. Men som sagt, det är ju verkligen, verkligen inte för alla. Det är det ju inte. Men prova sig fram helt enkelt. Man kan ju testa, för då kan man ju avfärda, som du har gjort. Att du känner sig okej. Okay. Kan testa något annat, men fasta, det kommer jag inte att göra igen.
Lite så. Men nu har jag bidragit med 2 stycken samtalsämnen i träningspodden.
Ja, men jag har också bidragit med min styrketräning här, fiaskot som det blev att gå in på de vikterna man var van vid. Och det blev väldigt mycket sjukvård här, kände jag, för att jag var ju vaccinerad mig och du har varit på hälsoundersökning. Och en till sak som har med någon slags sjukvård att göra. Jag blev nämligen kallad till mammografi. Har du varit på mammografi?
Nej, jag är nog för ung för att ens få komma på sånt.
Ja, för jag tror att, undrar om man går varannat år efter 40, tror jag. Så att jag var på mammografi för andra gången nu. Och man är ju lite orolig när man ska gå på mammografi. Inte så orolig faktiskt, jag som är hypokondriker, för att de ska hitta något. För att jag har inte känt av någonting. Och jag tänker så här, jag borde väl ha känt en knöl eller någonting konstigt själv. Det har jag inte gjort. Så att jag är inte så, jag sitter inte och väntar oroligt på beskedet direkt. Men det är inte så bekvämt. Och första gången så visste man ju inte vad man skulle vänta sig. Och ja, man googlade lite grann så här, okej, mammografi. Och det skrevs ju jättemycket olika saker på nätet. Att en del ska säga, det värsta jag har gjort, det gjorde så ont. Och jag skrek. Och andra bara säger, nej men det är ingenting, det är en baggis. Men man ska alltså, vad ska man säga att man gör? Man röntgar brösten, va? Tror jag att man gör. Man tittar i alla fall på dem i någon slags röntgenmaskin. Och då är det lite grann som när man går till tandläkaren, du vet. När man ska ta röntgen i munnen. När de sätter något jätte... De sätter någon sån här vassgrej som ska hålla uppe och bort allting så att det blir fritt för kameran. Och så ska den sitta där och så sätter man in kameran och så går de ut i rummet och så tar de 3 bilder. Och så gör det ganska ont för det skaver och håller på hela tiden. Men det här är lite samma. Man sätter in bröstet där i lite olika vinklar och sen trycker man ihop. Alltså, plats som en pannkaka blir tutten. Men det roliga är att jag har inte så stora bröst. Så att det är en utmaning att få in dem där så att de ens ska bli platta. Så att man får också stå som man är så här, du vet, tryckt mot en fönsterruta nästan. Som att någon har tryckt in den i rutan. Eller som om man är en seriefigur som har suttit i en bil som krockar. Då kan du tänka dig hur man ser ut när man sitter med ansiktet bara rätt tryckt in mot rutan. Så sitter jag lite grann. Och man står i någon konstig vinkel och så bara trycker ansiktet mot den här maskinen för att tutten liksom ska komma in där och att de ska få tag i någonting. Ett litet, litet hudväck liksom. Så att det är en väldigt speciell känsla. Det är väldigt udda. Och så ha någon som bara går och liksom, vad ska man säga, lite grann bollar med ens bröst som att det är jongleringsbollar. Knåda lite, trycker, dra lite. Ja, det är udda. Men jag är tacksam för det. Tänk vilken bra grej vi har i Sverige. Att vi blir kallade och får göra det gratis vartannat år. Det är ju faktiskt skitbra. Så alla ska ju verkligen gå. Det är inte så läskigt att man inte ska gå. Utan man ska verkligen, verkligen, verkligen gå. Men det är en liten smålustig situation. Jag har kommit på mig själv med att börja tänka Bridget Jones i alla möjliga sammanhang. Alltså alla möjliga situationer som dyker upp så tänker jag på Bridget. Och tänker så här, men det här hade ju kunnat vara en scen i Bridget Jones. Jag vet inte varför. Jag kanske önskar att mitt liv var lite mer som Bridget.
Men när får du veta resultatet?
2 veckor tar det. Men som sagt, jag är inte speciellt orolig. Det är jag inte. För att jag har inte känt av någonting. Det är väl värre om man har känt att man har haft en knöl eller bröstet har ändrat på sig på något sätt eller sådär. Nej, jag tror att det är lugnt. Jag vet inte vad som har hänt med mig. Jag har blivit så himla obrydd. Jag är inte ens rädd för coronaviruset.
Det som jag har jättemycket respekt för, det är ju gym. Alltså skivstänger, gym, hantlar, kampsportsgolv, sådana grejer. Där är jag jättenoga. Alltså med handhygien och göra rent och tvätta händerna. Alltså jag kan gå och tvätta händerna. Om det är så att jag har magnesium på i ett i ett pass för, på händerna för att få bättre styrka, då, då går jag inte att tvätta det. Men det som är bra när man har magnesium på händerna är att man vill inte ta någonstans. Man vill inte ta på, i ansiktet. Man vill inte ta på sig, liksom, ta på sig själv. Men,
inte men, på gymmet, Lovisa.
Coregasm. Nej, men jag är nog till och med så att jag kan gå och tvätta händerna mitt i ett träningspass om jag liksom... har lite så bad vibes om någon håller på och nyser brev eller liknande. Där kan jag till och med vara lite nöjd, så att jag tycker inte om jag tar på hantlar från hantelstället eller en skivstång som jag går liksom och hämtar och jag känner att den är så här uppvärmd. Om jag känner så här att någon annans kroppsvärme har värmt upp stålet i stången.
Nej, det blir inte.
Det, jag är nog mer nojig med bakterier i träningsmiljö, ringorm och liksom sådana saker som är liksom där bakterier frodas i svett och saliv. Och när jag jobbade på gym, på så allmänna gym, och man såg hur speglarna såg ut och man tänkte så här att är det någon, liksom, vad kommer de här prickarna på spegeln, är det någon som har nyst eller är det någon som har spottat?
Svettat säkert.
Ja. Och sen när eftersom de allra flesta publika liksom allmänna gym inte rengör, jag ser ju liksom, jag kan se samma lilla papperstuss ligga flera dagar på raken och tänka så här, men nu är det inte någon som har våttorkat här eller gått med desinfektionsmedel och liknande, så att där är ju nog jag mycket mer nojig. Men det hänger också ihop med min kunskap om att immunförsvaret, det är ju som sämst direkt efter ett träningspass. Det är ju då liksom kroppen är mottaglig för många virus. Det tillsammans med om man har sovit dåligt en längre period eller om man har precis har varit sjuk och liknande. Och så, ja. Så att jag är nog mer så här att jag tänker att ja, men nu är kroppen väldigt känslig och då behöver man inte göra det ännu sämre. Det är därför att människor som ofta upplever att de blir sjuka så fort de börjar träna. Och så tänker jag, men jag frågar så här, men var tränar de någonstans? Ja, men om de ofta tränar på gym, men gör samma saker som du brukar göra på gymmet fast gör det hemma istället.
För att då tänker du direkt att det är någon äcklig gymbasil.
Människor är rätt ofräscha på gymmet faktiskt. Jag brukar säga det.
Människor är rätt ofräscha, punkt.
Ja, det är det verkligen. Och jo, det med, som du och jag har pratat om vet jag i för länge sedan i träningspodden, för det var roligt, och många som hörde av sig. De som oroar sig mest för huruvida de är ofräscha eller inte är alltid de som jag tänker och tycker är de fräschaste. Mm. Alltså det här med kvinnor som så här, gud jag kan inte ha linne på mig för jag har inte rakat armhålan. Eller överlag liksom tjejer som nojar och ojar sig med så här saker. Och jag säger det, men alltså, du skulle bara veta vad för typ av hygien det är på gym. Du sticker ut för att du är den mest hygieniska personen. Människor som inte ens packar upp träningskläderna under en hel träningsvecka i väskan, utan det är liksom samma kläder alltså en hel träningsvecka på raken. Alltså, ja, du förstår, jag har liksom de referensramarna har jag, men jag tror att folk överlag ska ha mer respekt för handhygien på gym, om jag nu ändå så här, lite träningspodden och träningstemat. Mer sånt än vad jag är rädd för virus överlag ute på stan.
Gud vad roligt att du sa det här med att inte packa upp sina träningskläder på en vecka. Nu brukar jag verkligen inte träna i samma kläder två gånger utan att tvätta dem. Men en gång när jag skulle spela basketmatch, då hade jag glömt att tvätta linnet från förra helgen. Och det hade inte legat i väskan, men det hade legat liksom i tvättkorgen. Och det var ju bara jättebråttom, så jag bara drog på med det där linnet och åkte iväg till matchen och så. Och sen när vi sitter på bänken där så bara känner jag så här, gud, vad är det någon som luktar gammal svett? Åh, vem är det? Och jag försöker liksom lukta runt. Och sen bara, lukta på mitt eget linne. Då är det jag som stinker. Alltså jag ville dö. Jag ville sjunka genom jorden. Då hade jag som tur var en sån här klädspray. Som man sprayar på kläder för att få bort så här, unken lukt eller röklukt eller sånt. I min basketväska, fråga mig inte varför, men den låg i alla fall där. Jo, för att jag tror att jag använde på mina basketskor. De luktade inte heller alltid mumma. Så jag bara, spraya lite så döljer vi det, ingen fara. Så jag bara mitt i matchen fick jag gå och börja rota i min väska och spraya på den här klädsprayen. Och då hade jag tagit Patricks klädspray också. Så att den luktade ju herre. Alltså verkligen så här herredoft. Och jag sprayade och sprayade och sprayade. Jag var tvungen att dölja den här äckliga, unkna, gamla svettdoften. Så att när jag kom tillbaka till bänken, då började folk reagera. De bara, vad har du gjort?
Vad är det som luktar?
Ja, men precis. Sprutar du på det här parfym nu mitt i matchen? Vad hände? Jag bara, förlåt, jag luktar svett. Sån ångest, vet. Då tänkte jag så här, alla har ju förmodligen känt det och så har de inte sagt någonting. Och då sitter jag och undrar så här, vem är den äckliga som inte tvättar sina matchkläder? Åh, usch. Varför? Det är inte kul när det händer.
Det som nog jag så här... Jag som har jobbat på gym i så här, oherrans många år. Jag kan nog, alltså det är klart att man känner igen när doften av någon inte har tvättat träningskläderna, det gör man. Men det som jag mer kan reagera på, det är hur människors nya svett luktar. För att det är ju såna här grejer, när det var väldigt trendigt med LCHF till exempel.
Ja, och då luktar det ju folk inte så gott alltid.
Jag tror du skulle säga kattpiss.
Nej, men det luktade... Jag kan inte beskriva
det
ens.
Det luktade ammoniak. Luktade.
Ja, exakt. Omisskännlig. Man kände igen det överallt.
Och jag jobbade på ett gym där det var väldigt mycket bodybuilders. Och luktade också... det här var på den tiden det var väldigt trendigt med trappmaskin. Att man liksom stod... Ja. Och då, även de här jättestora killarna som då väger så här 120 kilo... pure muscle liksom. När de då liksom skulle så här, ja men tog bort alla kolhydrater från kosten och bara skulle äta liksom protein och nyttiga fetter. Det har ju liksom, det går ju trender i allting i vad som funkar allra bäst för att deffa och så där. Och då den här starka doften av ammoniak när jag känner att det är tjejer som luktar så när de tränar och de är väldigt smala. Då brukar det i sig för mig vara så en varningssignal. Varför äter inte den här personen kolhydrater när man är så här himla smal? Och dessutom så kanske var en person som är på gymmet en timme på morgonen och så ser man att den personen kommer tillbaka en timme på eftermiddagen när jag ska gå hem, så ser jag att den kommer tillbaka. Så att just det här med att människor luktar ammoniak, det är någonting annat än att man har gamla otvättade träningskläder i väskan som man kör liksom en hel träningsvecka med. Men det med kroppsvätskor överlag, alltså det är ofräscht. Och om det är någonting man ska tänka på, det här har jag, om jag fick med mig frukosten hemifrån av mina föräldrar, om det är någonting jag ger till mina barn, då är det ju vikten av handhygien och det här med att tvätta händerna. Och särskilt min stora son Sixten som håller på med kampsport, de är så noga med hygien och uppmaningar om tränings, alltså tvätta träningsgrejer, sår, vassa naglar, allt det här, för att det är så himla mycket ligga och gnugga på matta. Och de är ju duktiga på att göra rent golven och sådär, men om man tänker sig ett stort publik som inte har några riktlinjer kring kom inte när du är förkyld, torka undan efter dig, och dessutom de här nya trendiga golvmattorna som är de här tjocka rubbade 3 centimeters, vad ska man säga, gummigolven som många gym lägger in för att man ska kunna lägga vikter på istället för att ha parkettgolv som det ofta är där maskinerna och hantlarna är, så kan det ju vara gymparkett. Det här svarta golvet är ganska så svårt att göra rent. Så det finns en hel del att jobba med, skulle jag säga, just med tanke på att man är rätt utsatt i immunförsvaret när man precis har tränat ett hårt pass.
Gud, man ska inte börja prata om sånt här, för jag klarar inte av det.
Hypokondrin bara spårar.
Sånt här har jag verkligen problem med, att jag kan tycka att sånt här är så himla äckligt. Och börjar man tänka på det, då blir man ju så nöjd så att det finns ju inget stopp.
Men det ska man inte göra, man ska inte gå runt och tänka på det.
Nej, för i perioden när jag går på gymmet, då måste jag göra rent allting innan jag tränar och efter jag tränar. Alltså jag kan bli så himla nojig. Men i perioder så bryr jag mig inte alls. Då kan jag typ ligga och andas ner i någon gammal matta som fortfarande luktar tåsvett. Men det där går verkligen upp och ner. Men nu när du har kört en liten utläggning här så känner jag att nu blir det nog till att göra rent här lite extra ett tag.
Det är ju sportlovstider för många av våra träningspodden-lyssnare. Har du koll på det, Jessica?
Nej, jag hade inte riktigt koll på det faktiskt. Vilka är det som har sportlov nu? Har du koll på det?
Ja, men nu är det ju vecka 7, höll jag på att säga. Stämmer det? Ja, vecka 7. Är det inte, börjar det inte vecka 8 som sportlovsracet börjar?
Jo, det kanske det är. Och när är vi i Stockholm? Vi har vecka 9, va?
Exakt. Vi ska ju som sagt åka till fjällen, vi ska åka till Åre. Och mina barn ska för första gången i sitt liv åka snowboard.
Kul ju.
Ja, jag räknar med minst ett benbrott.
Nej, så pessimistisk kan du ju inte vara.
Nej, men vi har lite dåligt track record. Därför att vi har en hel del barn runt omkring oss som på första åket, första gången på bräda har brutit någonting. Så det är lite grann, vi förbereder inte alls barn. Men de är ganska så taggade. Deras storebror, alltså Hans yngsta son, han går ju på snowboardgymnasium. Och han lever verkligen liksom the lifestyle när det handlar om snowboard. Och vi vet liksom aldrig var han befinner sig. Och där de bor i Malung så kan de ju åka. De har ju så stort, de har stor räckvidd. Så de kan ju liksom åka i Norge och sen åker de. De åker så himla mycket snowboard. Men jag ska åka slalom en hel vecka. Jag kan åka snowboard. Jag kan åka telemark. Jag kan åka slalom, vad finns det mer? Jag kan inte åka puckelpist, om man tänker sig att det var en egen gren. Jag är liksom så här allround åkare på skidor.
Alltså du kan åka telemark, det är helt otroligt.
Ja, men jag är Hans åker bara telemark. Det är liksom hans.
Va?
Ja. Och han
det är inte så många som gör det längre.
Han är när jag var liten var det fler, fruktansvärt duktig. Jätteduktig. Så när vi har varit i Alperna och åkt, eller när vi åker alltså de här stora skidsystemen, Åre eller Sälen och liknande, folk vänder sig om för att han åker, dels åker han jättesnyggt och sen åker han också liksom snabbt, och det är liksom svarta backar, det är hans, ja, det är de skidorna han har, det är liksom Telemarks skidor. Åker man i Alperna, då kan det vara som i ett stort skidsystem, om man tittar på Badgastein, då kan det vara Hans och två till. Det är de enda som vi ser åka på en
ja,
hel vecka.
Ja, exakt. Det är det jag menar. Det är inte så många i Sverige heller, känns det som.
Nej, alltså jag tror alltså väldigt långt uppåt, om man tittar på riksgränsen och liksom de här lite mera offside-systemen, där tror jag att det är lite vanligare att man ser telemarkåkare. Så att jag kan säga att jag kan åka, men det är inte jättesnyggt och det är inte så särskilt roligt eftersom jag inte är så himla bra. Men jag kan liksom åka röda backar lite så här sväng och vicka på rumpan och liksom gå ner i utfall. Sen är det ju enormt mycket jobbigare än att åka vanliga skidor, för man får ju aldrig vila.
Det är liksom, nej, precis.
Det är ju på utfall, på utfall, på utfall, på utfall. Man får ju världens mjölksyra. Men jag fick faktiskt en lyssnarfråga om just det här som är en snabbis för sportlov. Finns det någon quick fix för om man vill ordna upp benen? Man har inte tagit så mycket ansvar för dem under vintern, och nu har man liksom insett att sportlovet närmar sig med några dagars framförhållning.
Framförhållning, ja. Mm.
Nej, det finns ingen quick fix. Alltså, det man inte har gjort de sista två veckorna innan sportlovet, det får man kan inte casha in det. Jag tror tyvärr att man får helt enkelt bita i det sura äpplet och räkna med att ha lite tunga ben. Man kanske har träningsverk och man kanske inte orkar åka alla timmar som man skulle vilja när liften är öppen. Man skulle behövt ha lite längre planeringstid och lite mer uppstyrd benträning för att kunna casha in det inför sportlovet. Men påsklovet kommer ju, och det är, då kan man tänka så här, på de här veckorna fram till påsk, då kan man faktiskt hinna bygga upp benen så att man klarar hela den här veckan, alla timmarna som barnen vill vara ute och åka.
Det är ju faktiskt otroligt jobbigt att åka skidor när man inte har gjort det på länge. Man får ju en fruktansvärd träningsverk. Så att om man ska ge tips, nu finns det ingen quick fix, men ett tips kan ju vara att man går ut lite lugnt. Man kanske inte behöver åka.
Man ska göra som Jessica i styrketräningen och bara liksom gå all in.
Exakt. Och tänka sig, men jag kan ju åka skidor, det är hur långt som helst, det sitter i kroppen liksom. Det är som att cykla. Det gör det säkert, själva tekniken, men just att använda de musklerna, det gör man ju inte hela tiden. Så man kanske ska gå ut lite försiktigt ändå.
Ja, och det som jag tycker är så här, som grädden på moset när det är att, handlar om att åka ut för, det är det här med att bära skidor och stavar och kanske dessutom gå i pjäxor. Och så ska man inte bara bära sina egna grejer utan någon unges saker också, för att de går där bak och liksom tycker att det är kämpigt att gå och klampa med pjäxorna. Men så det här innan och efter skidåkningen, det är ju nästan minst lika tufft som att åka de här minuterna ner för backen och att stå sen i liften på vägen upp.
Det är det som inte motiverar mig så mycket att åka skidor med tre barn, faktiskt. Det är just det böset emellan. För det är inte kul. Det är inte kul att släpa på sina egna grejer när man går i pjäxor och släpa på massa ungars grejer. Du vet, när man blir så här jättesvettig för att man ska bära på allting och man har jättemycket kläder på sig. Jag vet inget värre. Jag får nästan panik av det. Så att jag väntar in nu att de ska orka bära sina egna saker. Det kan ju ta ett tag med Sam. Han är ju inte ens nära, känns det så.
Han är en huvudfoting fortfarande om han skulle stå på ett par skidor. Det skulle bara vara en hjälm på hjälm rakt ner i pjäxorna.
Men det, ja, han skulle nog vara helt galen också, tror jag.
Det är ju ett väldigt bra argument till varför man ska styrketräna lite grann året om, oavsett vad man egentligen vill träna eller prestera, om det är löpning eller någonting annat. Men styrketräning året om gör ju till exempel att man inte är vettskrämd inför sportlovet.
Precis. Ja, men det var ju bra faktiskt. Om man har svårt att motivera sig, då kan man ju åtminstone tänka på att det kommer ett sportlov. Någon gång på året så kommer ändå ett sportlov. Då gäller det att vara beredd.
Och med de orden så känns det som att det är dags att avrunda veckans avsnitt av Träningspodden.
Ja, men det är det. Nu fick ni ett långt, mastigt avsnitt att bita igen. Det blev mycket hälsa den här gången. Ofrivilligt så blev det det. Vi körde mycket nyhetsmorgonövergångar. Vi gick från den ena hälsogrejen till den andra.
De är man lika stolt över som när man har sprungit 3 veckor på raken.
Faktiskt, det är inte det lättaste att hitta på i farten, som man säger. Men hörni, tack för att ni lyssnar. Vi är väldigt glada för det, såklart. Och vi är självklart också tillbaka nästa vecka med ett härligt avsnitt om ditten och datten.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden, Sveriges största podd om träning. Puss, puss!
Puss och hej!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.